Romeo, Romeo for Alpha.
Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
Det kommer ständigt rapporter från olika håll i världen om extremtorka, cykloner och översvämningar som lämnar stor förödelse efter sig. Vår planets förändrade klimat och dess konsekvenser är något som man har diskuterat länge. Men vad har egentligen det med Läkare utan gränser att göra? Jag heter Katinka Agneskog och arbetar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Och idag ska vi prata om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa. Och det ska vi göra tillsammans med Alexandra Malm. Välkommen.
Tack så mycket.
Du jobbar ju på vårt kontor i Genève. Och din titel, översatt från engelska, är ungefär strategisk kommunikationsrådgivare inom klimat- och miljörelaterad hälsa. Det låter ju långt och tjusigt. Men vad innebär det rent konkret?
Ja, det låter väldigt långt och tjusigt. Konkret sett så innebär det att jag hjälper Läkare utan gränser för att kommunicera om hur klimatkrisen påverkar människors hälsa och varför det är viktigt för en humanitär nödorganisation.
Och på vilket sätt påverkar klimatet och miljön vår hälsa?
Klimatet och miljön påverkar vår hälsa på många olika sätt. Både direkt och indirekt. Direkt sätt kan vara till exempel genom extrema klimathändelser som cykloner, hurrikaner, översvämningar. Till exempel genom dödsfall eller drunkning eller skador som händer direkt under de situationerna. Också indirekt. Sjukdomar som sprids i vatten till exempel, det kan hända efter översvämningar. Som sjukdomar som kolera, diarrésjukdomar, som för övrigt är den största orsaken för barnledsdöd i världen. Också sjukdomar som sprids av vad vi kallar för vektorer, som är till exempel myggor och insekter. De myggorna är påverkade av ändringen i temperatur, fuktighet i luften, nedbörd. Och de här ändringarna gör att myggorna lever på andra ställen och tider som de inte fanns på förut. Till exempel i Mozambik så ser vi nu att regnsäsongen har ändrats under de senaste åren. Förut så var det en väldigt speciell regnsäsong som höll på i en speciell tid. Och som nu är kortare än vad det var förut. Men det kommer mer regn på en kortare tid. Vilket gör att regnet, att allt vatten som kommer nederbör, inte åker in i marken utan det ligger kvar ovanför i som slags små sjöar eller stora pölar. Och när du har stora sjöar med pölar och vatten som ligger där, Då lägger myggorna sina ägg, vilket gör att vi har myggor året runt och nu har vi malaria året runt, vilket vi inte hade förut. Så det är ett exempel på hur det ändras.
Mm. Ett väldigt konkret exempel.
Mm. Andra problem som vi ser också är då relaterat till allting som är näring eller undernäring. Klimatförändring påverkar hur man odlar mat. Skördar kan bli förstördas av att det är för mycket vatten, att det är för lite vatten, att det är torka. Också för att det är för varmt för att folk kan vara ute och jobba i fälten för att få allting som ska komma in. Det tillsammans med avskogning och att det växande befolkningar över världen gör att vi kommer ha svårt att kunna föda hela världen i framtiden. Den estimerade påverkan av det är väldigt oroande, men det är framförallt Afrika som är det mest utsatt. Och det är också det där vi har de flesta av våra insatser idag. Extrem värme leder också till olika hälsoproblem. Och luftförorening är en av de största problemen som vi ser redan idag. Det är redan mer än 10 miljoner människor som dör per år på grund av luftförorening. Vi ser också att människor blir mer och mer utsatta för smittsamma sjukdomar som till exempel zoonosiska sjukdomar, som är sjukdomar som sprids ifrån djur till människor. Till exempel ebola, fågelinfluensa och sådana sjukdomar.
Mm.
Vad vi ser att miljontals människor dör varje år, onödigtvis på grund av klimatkrisen. Och det är dödsfall som kan undvikas. Det som gör att det blir ännu värre är att experter säger, vetenskapen säger att det här kommer bli mycket, mycket värre i framtiden. Vi vet att det kommer bli mer behov än vad det är idag. Så frågan är hur vi kommer kunna besvara på allt det här och ställa upp och se till att folk får den sjukvård som de behöver.
Mm. Man hör ibland begreppet planetary health. Vad betyder egentligen det?
Planetary health, det är också ett tjusigt uttryck. Det är en ny hälso- och sjukvårdsdisciplin som handlar om hälsoproblem hos människor. De utstår ifrån interaktionen mellan människor, djur och miljön. Och det kan spela ut på olika sätt. Det hela beror på att våran hälsa, människors hälsa, beror på planetens hälsa. Vi kan inte överleva om vi inte har en hälsosam planet. Så vattnet vi dricker, maten vi äter, luften vi andas, allting är relaterat och hör ihop.
Så en sjuk planet ger sjuka invånare?
Precis, vi kan inte ha friska människor på en sjuk planet.
Mm. Och varför har Läkare utan gränser börjat ha liksom den här approachen när vi jobbar?
Läkare utan gränser jobbar med det här därför att klimatkrisen är det största hotet mot hälsa i världen idag. Vi är verkligen i en krissituation. Det är inte om 10 år, det är inte imorgon, det är redan idag. Vi vet att hälsobehoven idag kommer att bli dubbelt så stora som de är idag i 2050. Och det är väldigt oroväckande, för vi vet att det finns inte tillräckligt med resurser för att möta alla behov. Inte ens idag kan vi möta alla behov. Inte 10 läkare utan gränser kommer kunna göra det, och inte ännu mer än så. Hela världen kommer att tvungen att steppa upp för att vi ska kunna möta de här behoven. Och det tragiska är att det berör de människorna som är mest sårbara. Och det är också de befolkningar som vi försöker hjälpa genom våra insatser.
Mm. Vad skulle du säga är de största utmaningarna som vi stöter på i våra projekt kopplat till det här?
De största utmaningarna för oss och också för andra nödorganisationer och hälsoministerier i världen är att vi måste hitta ett sätt för att kunna svara upp på de ökande behoven, samtidigt som vi också måste minska på vårt eget miljö- och koldioxidavtryck.
Och hur gör vi det då? Har vi några konkreta exempel här?
Vi har konkreta exempel på vad vi har börjat att göra och vad vi ska göra. Jag berättar gärna lite mer om det. Men först, vad som är kanske viktigt att säga, det är att hälsosektorn är ansvarig för cirka 4% av alla koldioxidutsläpp i världen i dagens läge. Det är ganska mycket. Det går åt mycket koldioxid till att ha sjukhus, att göra medicin, att använda all plastikmaterial som vi använder när vi opererar, när vi tar hand om patienter helt sett. Så att det är någonting som måste göra någonting åt. Så vi måste ändra på det här. För vi kan inte göra illa till de befolkningar som vi egentligen ska hjälpa. Det är därför som vi har beslutat att halvera vårt koldioxidutsläpp till 2030. Det kommer ta tid, vi vet det. Vi är en stor nödorganisation. Vi arbetar i många avlägsna och otillgängliga platser, vilket gör att vi måste använda bensin, olja, all fossil fuel för att komma till de ställena. Och då vi måste hitta på ett annat sätt och skära ner på det. Och problemet är att vi måste rädda liv samtidigt som vi gör det. Men vi har en plan, vi har börjat, vi har inte annat val. Så bland annat vad vi gör är att vi försöker att ändra på transportmedlen som vi har för att åka ut till de här ställena. När vi kan ändra på våra bilar så gör vi det. Vi försöker att skeppa över gods och mediciner, allt som behöver till sjukhuset, via båt istället för flygplan till exempel. Vi skär också ner på hur vi använder energin i våra projekt. Så att vi isolerar våra sjukhus, vi isolerar våra apotek för att det ska gå så lite energi som möjligt för att ha dem igång. Och så investerar vi mycket i solvärme också.
Du nämnde malaria förut, men vilka sjukdomar är det vi kommer att se mer av på grund av ett förändrat klimat i världen?
Det är många sjukdomar som är klimatkänsliga. Till exempel, förutom då malaria, så har vi diarrésjukdomar. Denguefeber är en av de mest oroväckande sjukdomarna.
Och den sprids ju också inom myggen.
Det gör det, och den går redan, hälften av världens befolkning är redan utsatt till risk av denguefeber. Och vi ser med klimatförändringen att 1 miljard extra människor kommer att bli utsatta för det i framtiden, inom de närmaste årtiondena. Så det är en ganska läskig tanke när vi vet att 1% utav alla som får denguefeber dör.
Och jag tänker, 1 miljard, det kanske innefattar då människor som kanske inte är utsatta för denguefeber idag. Tror du att genom att vi ser de här sjukdomarna sprida sig närmare vår bakgård, att folk kommer att bry sig mer än om det är människor på andra sidan jorden som drabbas?
Man får väl hoppas det. Hälsopåverkningen av klimatkrisen är enorma redan i dagens läge i många olika ställen i världen. Det är självklart vissa länder som är mycket mer utsatta än andra, men det kommer komma överallt. Det kommer komma hos oss i Sverige också, i olika ställen. Och inte bara sjukdomar, men det kommer bli olika påverkningar genom naturfenomen och sådana saker också. Och tyvärr så tror jag att vi kommer behöva ha mer hemska saker som händer för att folk verkligen ska vakna till.
Mm. Ja, i Sverige har vi i sommar sett flera larm i tidningarna om just de här myggorna och hur vi då eventuellt kan få malaria och dengue även på våra breddgrader. Men på vilket sätt har klimatet förändrats över åren då? Går det att se det?
Det har blivit en dramatisk förändring av vårt klimat under de senaste åren. De senaste 10 åren har varit de absolut varmaste på rekord någonsin. Och vi bryter nya rekord hela tiden. Hela sommaren har vi sett nya rekord som har bryts över hela världen i stort sett. Idag är vi redan cirka 1,2 grader varmare innan den industriella revolutionen. Och vi är på väg mot cirka 3 grader. Det kanske inte låter så där jättemycket, men varje fraktion utav en grad är en fråga om liv eller död för folket i de länderna som vi jobbar i, de som är de mest utsatta.
Ja, klimatkrisen är ju också sällan en ensam faktor, utan det är ju ofta ytterligare ett lager på samhällen som redan befinner sig i sårbara situationer, som till exempel är påverkade av konflikter och matbrist och sjukdomar som malaria till exempel. Men hur påverkar klimatförändringarna de här redan väldigt sårbara befolkningarna?
Ja, det påverkar de mest sårbara befolkningarna i och med att det händer i de länderna som är det mest sårbara och utsatta för klimatförändringen redan nu. Så det är som en dubbel impact. De är sårbara därför att de redan början har många olika hälsoproblem. Så att de är inte lika redo att stå emot det som händer. Ta till exempel i Somalien där landet ser torka, översvämning, torka, matkris. Folk går igenom efter kris, efter kris, efter kris. Och de kan inte komma tillbaka efter en tid. Samma sak också i Madagaskar, som är ett land som är väldigt utsatt för cykloner. Förra året så kom det 2 stora cykloner över Madagaskar som förstörde folks hus. Det blev översvämning, det blev sjukdomar efteråt. Och sen så, 6 till 7 månader senare så såg vi att det förstörde skörden i de regioner där det var som starkast. Så folk hade förlorat allting. Och sen så blir det matproblem till det ovanpå också. Så att det är liksom chock efter chock efter chock. Så hur ska man kunna komma tillbaka efter ett tag? Det är det som är det största problemet.
Mm.
Och det tragiska är det där också, att det är den befolkningen som är det minst ansvariga för vad som händer. De länderna som har historiskt sett haft de största koldioxidutsläppen är inte de länderna som är de mest påverkade idag.
Och hur har Läkare utan gränser ställt om arbetet genom att ha den här liksom nya hatten på, som du förstår vad jag menar, i en insats efter en cyklon på Madagaskar? Har man liksom en ny inställning till arbetet då?
Ja, vad vi försöker göra är att vi tittar på de här nödsituationerna som vi alltid har svarat till tidigare. Men vad vi försöker göra nu är att vi försöker analysera lite mer med en miljölens. Så att vi kan se vad som kommer hända i framtiden och vilka behov som kommer finnas. Det kan vara till exempel att vi måste anpassa vissa sätt som vi jobbar idag för att de ska kunna svara till de behoven som finns imorgon. Till exempel, vi måste jobba mer med preventiva situationer. Vi måste,
vad kan en sån situation innebära?
Det innebär att vi måste anpassa hur vi arbetar för den förändrade miljön. Så att säg till exempel att där länder där regnsäsongen ändras, då vet vi att vi måste följa efter och ha en idé för att förstå när allting ändras, så vi vet när vi måste steppa in. Det innebär att vi kanske måste sätta in mer preventiva malaria-medicin. Vi måste disputera mer myggnät. Olika strategier. Vi måste ha hälsovård som kommer närmare till befolkningarna i lokala kommuniteter, så att de ska kunna få hjälp snabbare.
Så det är liksom ett ytterligare tänk som vi måste ha när vi planerar våra insatser, är att titta på vad vi förväntar oss kommer hända eventuellt i form av stormar och...
Precis, precis. Vi vet också till exempel att i Niger, där vi jobbar, så kan det väldigt lätt komma översvämningar. Så vi vet att då måste vi kolla upp att det finns sjukvård på alla de vägarna som kommer komma under vatten, så att inte folk blir avskurna ifrån sjukvård. Så då har vi gjort en kalender när vi vet att nu tror vi att det kommer komma mer regn i det här området på den tiden. Och så försöker vi se till att det finns sjukvård inom de områdena, så att folk inte kommer bli avskurna.
Intressant. Men jag tänker också på en Kiribati som ligger väldigt långt bort, men i Stilla havet. Det är en av världens mest klimatkänsliga platser. Och när man tittar på bilder därifrån så ser det ut som en paradisö med vita stränder och turkosblått hav. Men det är ju också ett av de länderna inom den här regionen som har flest fall av bland annat diabetes, barnadödlighet och tuberkulos, samtidigt som det är brist på tillgång till sjukvård. Kan du berätta lite kort om situationen i Kiribati?
Ja, men precis, verkligen. Det är någonting som borde vara ett paradis, men som tyvärr är långt ifrån det. Det är flera olika anledningar, men för det första så är det en önation, det är en liten atoll som håller på att försvinna. Det stigande havsvattnet gör att det blir mindre och mindre och det försvinner. Så folk kommer till slut bli tvungna att flytta därifrån. Men vad vi ser redan idag är mer av de långsiktiga påverkningarna av klimatförändring på hälsa. Eftersom det finns så lite plats och eftersom det kommer in saltvatten in i landet, så gör att det blir svårt att odla mat, odla grönsaker, odla växter. Vilket gör att folk är tvungna att importera mat och äter dålig mat. Och det har med att göra, som du sa, om diabetes och sådär. Så att vad vi ser är ett stort problem med kärlsjukdomar, diabetes, sådana saker som egentligen inte borde finnas i ett land där folk kan fiska och äta produkter från havet och grönsaker. Men det går inte att leva i dagens läge på Kiribati som man gjorde förr i tiden. Det är ett av problemen. Ett annat problem är också att det är problem med torka. Det var förra året så fanns det, det kom för lite regn, vilket gjorde att det blev ännu svårare att odla mat och odla grönsaker. Det är också väldigt, väldigt litet. Det finns ingen plats. Så att det är sopor överallt. Vilket gör att miljön blir förorenad. Vattnet blir förorenat. Det finns ingen plats. Folk lever med sina sopor i sin trädgård i stort sett.
Jag tänkte att vi ska lyssna lite på ett par vittnesmål från ön. Och först ut i Tuaki Tabureya som ingår i Kiribati Climate Action Network. Och sen lyssnar vi på barnläkaren Joanne Clark som jobbar för oss på plats.
Just now Kiribati is under the drought status. Almost more than a year we don't have water, so the government is putting up this emergency on water issues. It's a story that sometimes make our people afraid, yeah? Because where will they live? Maybe it's after 30 years or 50 years. They said that Kiribati will be gone. Still, we don't really believe that our island will be gone, yeah? And just to most of our people here, they love their island, yeah? And we want to stay in our place, island, yeah? It's a pretty beautiful island.
We're a very low-lying atoll. We're surrounded by water, but it's obviously salt water. A lot of people rely on wells for their water source, and there's currently a drought in the country. So that's affecting the quality of water in the well, the quality and the quantity. So lots of the wells are kind of becoming more dry, and then as the kind of with the high tides and some increase in sea levels, the water in the wells is becoming more brackish, so it's no longer suitable for drinking. You know, in that circumstance where you don't have enough water for, you know, say drinking, then has a knock-on effect to everything else. People aren't able to kind of maintain their sanitation, and then that kind of increases your risk of things like diarrhea and kind of skin infections as well. We always have probably at least 3 or 4 children admitted to the ward with malnutrition. They've come with pneumonia or diarrhea, but they've got underlying malnutrition, which just complicates all of their care, makes them really vulnerable, and generally they're a lot sicker than the well-nourished children that come to hospital. We have some children who are very small in the first few months of life, and there's quite often been difficulties breastfeeding. And then, you know, things like access to formula milk is very expensive here. And also they have to have a clean source of water to be able to make the milk so that it's safe for the baby. But then we also see it in older children as well. So probably most of the children that we're admitting with malnutrition are between about 1 and 2 years old. But I think what's kind of striking compared to other countries that I've worked in where I've seen malnutrition is that the adults here are generally quite well nourished, and there is a lot of people who are overweight, obesity, type 2 diabetes. So that's the other end of kind of poor nutrition that we're seeing in the adult population. So I think for everybody, there's difficulties accessing healthy, nutritious food. It's very difficult to grow food here. A lot of food's imported, and therefore it's very processed. It's kind of canned food, so kind of high in fat, high in sugar.
Vad tänker du spontant när du hör de här berätta om situationen?
Jag tycker det är tragiskt. Det är en väldigt stark förklaring av hur Kiribati verkligen är ground zero av klimatkrisen. Och tyvärr så är det väldigt svårt att hitta en lösning för Kiribati. Men det finns andra ställen där vi kan göra någonting åt det bättre. Och där det finns möjlighet att göra ett bättre liv för folk. Men på Kiribati så tror jag att det inte finns någon väg tillbaka. Och det är det som är så himla ledsamt med den situationen.
Mm. Ja, för som du säger, landet håller på att försvinna. Och ett förändrat klimat kan också göra att människor tvingas lämna sina hem då, som Kiribati kanske kommer hamna i framtiden. Tidningen Svenska Dagbladet skriver till exempel att fler än 1 miljard människor idag bor i länder med klimathot. Och fram till 2050 så förutspår Världsbanken att det kommer finnas fler än 200 miljoner klimatflyktingar. Det är ju helt enormt många.
Det är enormt mycket. Det är väldigt många människor som kommer bli mer och mer utsatta för de här påverkningarna. Men vad som är också ganska viktigt att veta idag är att när man pratar om klimatflyktingar så pratar man om folk som förflyttas oftast inom sitt eget land. De går inte över gränsen, de åker inte till andra kontinenter. Utan vad vi ser i länder som till exempel Niger och Nigeria är att folk som bor ute på landet där de har arbetat med jordbruk och inte kan leva på det längre, de är tvungna att flytta in till stora städer. Så att det är det som vi kommer se mest utav klimatflyktingar, att folk kommer flockas till stora städer där de kommer bo i antagligen ganska dåliga situationer, när vi kommer se mycket hälsoproblem i slumstäder. Det är någonting som vi tror att det kommer bli mycket mer av i framtiden. Så det är också en stor risk att Läkare utan gränser, att vi kommer bli tvungna att hitta sätt på att hjälpa människor i urbana situationer och i slumstäder.
Men är det här något som vi inom Läkare utan gränser har märkt av redan nu?
Alltså alla de länder som vi jobbar i, och nästan alla länder som vi jobbar i, är de som är de mest utsatta för klimatförändring. De flesta av våra projekt idag är ofta i avlägsna platser. Vi jobbar bara i vissa ställen i stora städer. Men det är stor chans på att i framtiden så kommer det bli annorlunda. Men det är någonting som vi kommer följa när det händer, helt enkelt.
Och vad kommer det innebära för människors hälsa när man tvingas flytta då kanske ifrån landsbygden in till städer och bo trångt?
Det kommer innebära att folk kommer bli utsatta för sjukdomar som man kan få när man bor trångt, som du säger. När man inte har tillgång till rent vatten, vilket är den första och största orsaken till att man får sjukdomar i dagens läge. Också om det inte finns tillgångar till toaletter. Folk kommer också bli utsatta mer för myggor. Vi pratade om tigermyggan som sprider denguefeber. Det är myggor som finns i stadssituationer, urbana lägen. Så det är ganska stort oroväckande problem med tanke på att det idag inte finns vacciner eller mediciner som fungerar för att skydda folk ifrån dengue. Sen vad man kan lägga till på det också är att folk kommer säkert ha det svårare ekonomiskt sett. Folk som förut levde på jordbruk som kunde odla sin egen mat kommer nu bo i stora slumstäder där det inte kommer finnas tillgång till mat på samma sätt som tidigare. Så det är en stor risk för att det kommer bli mer matbrist och mer undernäring i framtiden också.
Ja, Läkare utan gränser jobbar ju förebyggande, som du pratade om tidigare, mot myggspridning, som ju både myggorna sprider, både malaria och dengue har vi fått lära oss. Hur, på vilket sätt gör vi det?
I Honduras så är det ett stort problem med denguefeber som då sprids utan myggor. Det finns inget vaccin i dagens läge och det finns inga andra metoder för att förebygga det här. Så vad vi gör är att vi arbetar tillsammans med hälsoministeriet i Honduras och med en annan organisation som har hittat en ny metod för att förebygga spridning. Det innebär att man tar myggor som blir infekterade utav en helt naturlig bakterie som finns för övrigt i 50% av alla insekter på jorden. Så det är helt naturligt. Det är bara att de inte finns naturligt sett i just den myggen som sprider dengue i Honduras. Men då blir de myggorna infekterade utav den här naturliga bakterien som gör att de inte längre kan sprida dengue i lokalbefolkningen.
För att den myggen då bär på den här bakterien som gör att de inte kan... Ja.
Precis. Så det låter väldigt konstigt. Men det är ett naturligt sätt som förhoppningsvis vi kommer kunna göra på många olika andra ställen. Dagens läge är problemet att det kostar väldigt mycket pengar. Det har redan gjorts i 12 olika länder. Men inte med Läkare utan gränser, utan det är första gången vi gör det. Men det är någonting som kommer behöva göras mer globalt sett. Men som priset för det måste gå ner och det måste bli tillgängligt för alla de länder som behöver det.
Så vi har en myggfarm i Honduras?
Ja, eller vi har ett insektarium.
Insektarium, det lärde jag mig något nytt ord.
Mm.
Ja, där vi föder upp myggor som sen får den här bakterien som vi släpper ut. Som ska tränga undan då de myggorna som bär på dengue.
Precis. Så när de här myggorna kommer ut i den lokala myggbefolkningen så parar de sig och sprider vidare den här bakterien. Vilket gör att de lokala myggorna inte heller kommer kunna sprida på dengue efter det. Mm. Och det som är intressant är att en mygga kan bara flyga 200 meter i sitt livstid. Den här slags myggan, Aedes aegypti heter den. Så att det är en väldigt lokal aktion. Men vi har väldigt stor förhoppning på att det kommer ge bra resultat. Än så länge, vad vi har sett i andra länder där det har gjorts, så är det över 70-80% av myggorna som finns där har kvar den här bakterien. Vilket gör att det blir mycket mindre dengue. Och det är det som är målet.
För annars när klimat är uppe på agendan så ser ju framtiden ofta väldigt mörk ut. Hur ser din framtidstro ut?
Det är sant att det är väldigt mörkt. Men jag tror på att vi kommer kunna göra någonting åt det här. Det händer ganska mycket positiva saker nu i alla fall. Och vad som är positivt är att medvetandet om impakten av påverkan av klimatförändringen har blivit mycket, mycket större. Man ser att det börjar hända saker. Det börjar komma bra politik. EU speciellt är ledande på bra klimatpolitik. Problemet är bara att det går alldeles för långsamt. Vi har ett väldigt, väldigt litet tidsfönster för att kunna agera, för att kunna göra någonting. Och idag så händer det inte tillräckligt snabbt. Men vad jag då är positiv på och vad jag tror på, det är mänskligheten, våra människors kapacitet att göra någonting när vi vill. Vi har sett i historien om och om igen att när människor samarbetar, det är då vi överkommer faror. Men gör vi allting var och en för sig, då går det inte. Det här är någonting som vi måste göra ihop och alla har en roll att spela i det.
Tycker jag var ett bra slutord. Tack Alexandra för att du ville vara med.
Tack själv.
Och tack till dig som har lyssnat. Fler avsnitt av vår podd hittar du där poddar finns. Och är du intresserad av att ge en gåva eller lära dig mer om vårt arbete, besök gärna vår hemsida lakarutangränser.se och följ oss på Facebook och Instagram.
Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se/nyheter/poddar.